Här börjar Safari av Wilbur Smith, översatt av Nils Larsson, inläst av Kristoffer Svensson, för Saga. 1860. Afrika låg på lur vid horisonten som ett lejon i bakhåll, gulbrunt och gyllene i gryningssolen, härdat av kylan från Benguela-strömmen. Robin Ballantyne stod vid relingen och stirrade bort mot den jättelika kontinenten. Hon hade stått så där sedan en timme före gryningen, långt innan man kunde sikta land. Hon hade vetat att det fanns där. Känt dess vidsträckta, gåtfulla närvaro i mörkret. Förnummit hur dess varma och mustigt torra andedräkt blandades med de fuktkalla vindarna från strömmen som det stora fartyget färdades på. Det var från henne och inte från utkiken som skriket kom, som fick kapten Mungo St. John att rusa upp för kajutatrappan från sin hytt i aktern och resten av besättningen att tränga ihop sig vid skeppssidan och stirra och prata i munnen på varandra. Mungo St. John grep bara tag i tikrelingen någon sekund och stirrade bort mot land innan han svängde runt och började ropa ut sina order med sin låga men genomträngande röst som tycktes nå varenda skrymsle på fartyget. Stå klar att gå över stag! Styrmannen Tipu motade iväg besättningen till sina sysslor med hugg och slag. I två veckor hade rytande vindar och låga, dystra moln hindrat dem från att se vare sig sol eller måne eller någon annan himlakropp som de kunnat fastställa sin position från. Om de kunnat använda besticksräkning borde det höga klipperskeppet ha befunnit sig 100 nautiska mil längre västerut, långt borta från den här förrädiska kusten med alla dess grund som inte fanns på något sjökort och dess vilda, öde stränder. Kaptenen var yrvaken. Hans långa, rufsiga, mörka hårman krusade sig i vinden. Och han var fortfarande lite röd om kinderna av sömn och även av ilska och oro under den släta, brunbrända huden. Men blicken var klar och ögonvitorna lyste starkt vita mot den gyllengula irisen. Ännu en gång, till och med i detta ögonblick av förvirring och oreda, förundrade sig Robin över att han kunde ha sån pondus. Han var så stor och ståtlig. På ett sätt som på en gång både skrämde och tilltalade henne oerhört. Hans vita linnekorta var oknäppt och bara nedstoppad som hastigast i byxorna. Också på bröstet var huden mörk och slät, som hon hade varit insmord med olja, och håret både krulligt. Hon rodnade när hon såg de tjocka mörka virvlarna, för de påminner henne allt för tydligt om den där morgonen alldeles i början av resan. Den första morgonen som de hade seglat in i det varma blå Atlantvattnet nedanför 35 latituden nordlig bredd. Morgonen som plågat henne så och medfört så många oroliga böner ända sedan dess. Den morgonen hade hon hört plaskandet och dunkandet av vatten uppifrån däcket ovanför sig och skramlet från skeppspumpen. Hon hade lämnat det provisoriska bordet i sin lilla hytt där hon satt och arbetade med sin journal. Svept en sjal om axlarna och gått upp på huvuddäck, inte ett ont anande stigit ut i det bländande solskenet och bestört stannat upp. Två matroser stod och pumpade av alla krafter och det klara havsvattnet sprutade väsande i en bred stråle. Under strålen stod Mungo St. John naken med upplyft huvud och armar. Vattnet forsade ner över hans ansikte så att det svarta håret klibbade mot pannan och nacken, slätade ut hårvirvlarna på bröstet och den muskulösa magen. Hon hade stått som fastnaglad och bara stirrat och inte kunnat slita ögonen från honom. De två matroserna hade vänt på huvudet och flinat mot henne medan han fortsatte att hålla pumpen igång. Naturligtvis hade hon sett en naken manskropp förut, utlagd på dissektionsbordet. Mjuk, vit hud hopsjunken över benknotor och med magen uppsprättad och inälvorna hängande utanför som slaktavfall eller mellan smutsiga filtar på febersjukhuset, svettiga och stinkande och i hemska dödsplågor. Men aldrig så här. Inte frisk och vital och överväldigande som här. Det var en sån fantastisk symmetri och balans över hela kroppen. Från bålen ner till de kraftiga benen, från de breda axlarna ner till den smala midjan. Det glänste om huden, till och med där den inte var solbränd. Det här var inte någon smutsig härva av maskulina organ, till hälften dold av en snårig busk av grovt könshår. Inte något skamligt och smått motbjudande. Det här var vibrerande manlighet. Och hon hade genast kommit att tänka på arvsynden. Det hade känts som om hon var Eva i paradiset och ormen och äpplet hade uppenbarats framför henne och hon flämtade till vid tanken. Han hade hört henne och steg fram ur den forsande vattenstrålen och sträck håret ur ögonen. Han såg hur hon stod där alldeles intill.